Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja, det gör du i Tonic-studion här med två tomma glas framför oss.
Ja, och du är nyklippt.
Ja, det är den stora händelsen. Jag har klippt mig. Jag hade tänkt att gå till Mäster Azar som ligger här nära studion, som jag tycker är väldigt bra. Men ett helt år har jag tänkt att göra det. Och till slut så gav jag upp. Igår skulle jag hålla ett föredrag. Och då sprang jag faktiskt bara till ett ställe som låg precis 3 minuter från där jag bodde. Och bara körde en sån här impulsklippning. Jag hann skriva på Instagram innan att jag skulle klippa mig. Och när jag kommer ut och känner mig så här glad och stolt och ska titta på alla som kommer att tycka att klippte. Så visade det sig så här 100 personer har skrivit: nej, klipp dig inte. Tänk dig bort dina vackra lockar. Skaffa dig ditt eller datt och det passar så bra. De jämför med allting från 1600-tals officer till The Hells Angels kill eller så med den där frisyren. Och alla tyckte jag skulle behålla den.
Jag tyckte det var mer operasångare över dig.
Ja.
Med det längre håret. Nu ser du lite mer städad ut.
Ja, det kanske är så. Samtidigt tycker jag att man ser lite muntrare ut när man har inte allt. För att man, det kan bli lite så här, lite, man ser ut som ett troll i vissa, i alla fall på morgonen när man är oklippt. Men det är borstat, det är ju snyggt. Men
jag tänkte när jag blir gammal sen får jag skaffa en sån här lång hästsvans med grått hår.
Ja.
Vad heter han? Lorenzo Lamas hette han. The Renegade. Något jättetackig 90-talsprogram om en polis som hade vittnat mot andra poliser och blivit utfryst.
Mm.
Jag kan inte rekommendera den tyvärr.
Nej, men precis. Ja. Min, om vi ska fortsätta på det spåret. Ja. Min rädsla, jag är väldigt rädd för att gå till hårfrissor, alltså kvinnliga, nu var det faktiskt en kvinna som klippte den här gången, det funkade, men sådana som klipper kvinnor vanligtvis och inte är vana att klippa män.
Ja.
För det felet har jag gjort några gånger i min ungdom, och det värsta som hänt är att jag en gång fick en Mitch-frisyr.
Vad är en Mitch-frisyr?
Kommer du ihåg Mitch i Dallas?
Ja, ja, ja.
Jag menar, att gå med Bobby-frisyr var väl en sak, men Mitch, det var ju alltså den gulligaste av alla frisyrer. Du tänker att du har mitt hår, men sen står du ju en timme och fönar och fördelar varje strå för sig, så de blir liksom, de inte är lock och de inte hela, utan det är bara ett enda stort fluff med någon bena och kolla, googla honom, kolla, det finns massa olika bilder på hans frisyr. De varierar lite grann, men de är alltid lika fruktansvärda, och det är alltid min mardröm att jag ska komma ut med en Mitch-frisyr.
Och är det så att det är någon som är duktig på Photoshop och har lite tid över, får ni gärna försöka föra samman en Mitch-frisyr tillsammans med Edvard Bloms ansikte och skicka till adressen
podden@edvardblom.se,
så lovar vi att visa upp den i bild här, för vi filmar även och lägger upp på er YouTube-kanal.
Ja, det gör vi. Din absolut, bild, absolut.
Ja. Jag har ju sprungit ifrån mina anteckningar idag som jag precis berättade när vi drog igång.
Precis.
Men jag tror vi kommer klara oss ändå det här avsnittet.
Mm.
För att det första vi gör är att Ja, vi är ju kvar i fastan.
Ja.
Och det innebär ingen alkohol för Edvard.
Mm. Men här har vi något trevligt.
Vi ska prova alkoholfri öl.
Vad trevligt.
Och jag tänkte, det är sån här riktig parkbänkslager.
När
solen skiner. Ingen humling, ingen cascade de la Marillo. Utan nu pratar vi ljus, alkoholfri i lagerstil.
Det är tufft. Jag är ju annars, det är mitt råd jag brukar ge när folk dricker alkoholfri öl. Det är just att gå på sån som är ganska kraftig. Kör alkoholfria ipor, alkoholfri mörköl eller lättöl då, som lätt porter eller så. Men att ska man ner på alkoholen, helt alkoholfri eller lätt, kör så mycket smak du kan med annat. Det blir oftast bäst.
Men det,
det ska vi inte göra idag.
Det är ju din fasta. Du ska inte ha det lätt, utan vi drack av dryck i förra episoden och det finns dina grimager där i oslagbara.
Så det blir kondryck denna gång.
Så att, och nu blir det då smaklös lättöl.
Men det här får man kalla öl i alla fall.
Ja,
men alkoholfri kallas det. Jag tänkte, eftersom havremjölk får inte kallas havremjölk utan kallas havredryck. Då kunde man tänka sig att alkoholfri öl skulle kallas kondryck.
Ja, vi sa ju fel mängder av gånger förra poddavsnittet. Vi kallar det för havremjölk hela tiden. Men här står det i alla fall Danish Alcohol Free Organic Pilsner. Så att pilsner,
man får till och med kalla det pilsner. Det är intressant.
Och vi börjar med en 0,5...
Pilsner. Hur är det? Kakaka Karlsberg och Tuborg är den bästa pilsner man kan få. Det stämmer kanske inte, men det är en rolig sång. Kakaka Karlsberg och Tuborg är den bästa pilsner, är den bästa pilsner.
Skål! Det känns nästan som förr nu när vi har lite hela glasen.
Jag gjorde om den där annars med eftersom jag egentligen tyckte bättre om Thor och Ceres av danska öl, så brukade jag en danska sjunga Thor och Ceres.
Jag tycker ändå den här, den är 0,5%. Man har ändå fått in Carlsberg-smaken i den.
Alltså jag tycker om, den doftar bryggeri. Den doftar precis den, som när man åkte förbi gamla Prips här i Solna. Alltså den doften av kokt malt är oerhört tydlig. Så jag tycker doften är häftig. Det är inte alla som gillar den. Min hustru till exempel gillar inte öl som smakar malt. Men jag tycker det är ganska trevligt. Jo, hon gillar när det är lite så här maltsött. Men inte den här bryggeridoften. Men jag tycker det är ganska trevligt att det luktar pilsner liksom. Sen tycker jag inte den smakar så mycket.
Ja, det här är ju en
är väldigt, väldigt lätt.
Är väldigt lätt i stilen. Så att, oavsett hur man vrider och vänder på det.
Men den är ändå ett kul alternativ till mineralvatten.
Ja, det är det. Nu ska man sitta på en parkbänk och köra bil efteråt och vännerna sitter och dricker annat, så skulle man ju lätt kunna svepa isen av såna här kalla.
Ja, det skulle man kunna göra om det inte fanns någonting intressant där alkoholfritt.
Ja, men den har den här malttonen och det finns ju lite honungsötma i den också.
Det gör det absolut. Vet du, ja, det har rätt i. Nästan som ett Münchner, som en Münchenöl.
Vad händer annars här? Ni ska resa till Portugal i morgon, är det?
Ja, det blir en liten färd, så det ska bli roligt.
Hela familjen?
Ja, precis.
Så ni packar in och drar?
Ja, det gör vi. En liten semester bara. Vi har inte varit iväg på någonting på nästan ett år nu faktiskt. Och man ska väl inte flyga lika mycket nu med klimatet, men det känns väl lite semestrar. Jag är ju van. Gunilla är ju gammal utrikeskorre, så jag har väl rest en hel del, men när jag träffade henne så blev det ju resor hela tiden. Vi brukade ju liksom, hon bodde i USA när vi träffades först, och det blev ständigt atlantkorsningar. Men nu har vi varit hemma väldigt länge, så det ska bli kul. Och Portugal har inte varit i sedan jag var 19, och det är ett av de få länder min hustru inte har varit i, eller få europeiska länder i alla fall inte varit i. Så.
Men var någonstans du ska stanska?
I Lissabon.
Okej, ni kommer hålla er där.
Sen hoppas jag kunna ta med, jag tror bara en och en halv timmes bussresa till Fatima, som är en sån här Maria vallfärdsort. Och jag har ju varit på nästan alla andra katolska vallfärdsorter, så det ska bli roligt om jag kan flicka in den också. Och ja, Portvinsmuseum och något slag borde väl kul. Och det finns tydligen ett kakelmuseum också som Gunilla är väldigt sugen på.
Det ska finnas ett minislott utanför Lissabon som är väldigt populärt, som ligger i en skog och är byggt i miniformat hela det här slottet.
Ja,
det har varit jätteroligt om få lite bra bilder. Hela familjen är där och besöker.
Jättekul. Sen är vår stora fas hur vi ska klara med bagage och så, för att det finns ju, vi har flera resor nu, försökt boka transfer eller taxi, och så finns det inte bilbarnstolar. Tre bilbarnstolar går i princip inte att få tag i utanför den germanska världen.
Nej.
Och vi vågar ju inte köra motorväg med barnen, är inte fastspända. Det blir bara mos om de krockar. Så då ska vi försöka ta tunnelbanan från flygplatsen i tanken. Och med två vagnar så är det så här, vem ska dra de tre resväskorna om vi två drar varsin vagn? Så det blir intressant att se vad som händer.
Kan du inte dela med er av det här på Insta eller YouTube?
Jag kommer visa små
hur ni förflyttar er meter för meter. Ja.
Men det var ju kanske misstag att vi inte har våra pär med sig, men...
Men ni kan inte resa vilan. Otroligt lättpackat med en liten konken ryggsäck bara och en ombyteskota.
Jag funderade faktiskt. Jag måste ju byta underkläder så varje dag. Man kan inte gå med barn också. De kastar upp på en kanske bebisen. Ja. Man kan inte gå omkring i samma. Och det här att försöka tvätta upp i hotellhandfatet. Det funkar inte ens när jag var tågluffare. Uh-huh. Men däremot har vi lite grann lekt med tanken att man skulle ha gigantiska. Ta fram de här gamla ryggsäckarna som jag hade på min första tågluff. Ja. Redan till tredje tågluffen hade jag bytt det till två små resväskor för att vara mycket bekvämare att åka med än den där stora åbäket på ryggen. Men, så jag är ingen riktig backpacker, jag är mycket mer än tågresenär med små väskor. Och jag tror Gunilla alltid åkte med resväska på sina tågluffningar. Men vi får se.
Jag vet, Churchill, när han var utrikes korrespondent Winston Churchill, så reste han ju med en full bar uppsättning.
Oh.
Och det var ju flera flaskor gin och det var rött vin och portvin och allting alltså. Han visste man skulle göra det i stil.
Sven Hedin hade ju alltid med en frack. Och det var efter att han en gång mitt i middle of nowhere råkat hamna på en gigantisk stor ståtlig diplomatbankett med massa så här ministrar från olika länder och så, för att det var tydligen de hade gjort ett gränsavtal och de hade precis enats om
det. Vet man själv man ut och reser och hamnar på en tillställning med ett gränsavtal.
Ja, och det var så otroligt genant för honom att vara i de här svettiga, smutsiga världs, för han blev naturligtvis hedersgäst där då när han dök upp och han hade ju ingen aning att de skulle vara där och så sitta på den här fina middagen och alla andra i frack eller uniform med ordnar och han sittande då i sin smutsiga då Indiana Jones klädsel. Så efter det hade han tydligen alltid med en frack, men naturligtvis hade han aldrig någon nytta av den, för han hamnade ju aldrig mer på något ställe med en fracktillställning mitt i Gubbiöknen någon mer gång.
Jag har varit med om något liknande, inte riktigt, men körde runt i Chianti utanför Florens en hel dag med två vänner och bara provade vin och det var otroligt varmt och vi var rätt ledigt klädda för den här dagen och så fick vi en inbjudan till en tillställning ute på landsbygden i Chianti och men vi hinner inte hem till Florens och byta om utan nej men kom som ni är, det är inga konstigheter. Och när vi kommer dit så står Porschen och Ferraris uppradade. Det är världens societetstillställning. Och vi kommer i våra vinprovarkläder.
Ja, vad roligt.
Och världen lånar ut ett par rosa Speedos. Och då är det en pool som det här vackra folket står runt. Som vi får hoppa ner i och simma några hundsimstag. Det är pinsamt. Alltså det var så genant för att fräscha upp oss lite grann.
Ja, det här är för att det var så smutsigt.
Inför liksom alla gästerna som stod där uppklädda. Ja, den här historien har fler inslag. Vi får fortsätta med den i något annat avsnitt.
Ja, visst är det.
Nu ska vi se, nu är vi på 1664.
Ja.
Och det här är ett franskt klassiskt öl. Kan det vara grundat 1664 kanske?
Ja, det är väl det.
Lätt att förvirra med Kronenberg. Den här.
Ja, jag trodde de hängde ihop på något vis. Men här står det inte Kronenberg på flaskan, det står bara 1664.
Och det här är en Bière Blanc.
Nej, det står Kronenberg där väldigt smått. Det är alltså en Kronenberg-variant.
Och det här är en Bière Blanc. Mm.
Men med lite kryddning, den är nästan lite så här säsongs...
Ja,
det är tropiska kryddningar. Mm. Det är alltså så här, det är någon form av ölläsk nästan. Det
finns en passionsfrukt i den och honungssötman finns här också.
Den här har jag druckit förr. Den vet jag, när Gunilla var gravid första gången drack hon den här en del. Jag tycker faktiskt den här, eftersom jag druckit den tidigare, tycker jag faktiskt den här är riktigt okej när den är iskall. Yes. Nu är det normal öltemperatur och det är inte kallt nog för den här typen av... När man har smaksatt en öl med lite tropiska smaker. Men riktigt iskall en het sommardag, om man inte får dricka alkohol, så tycker jag faktiskt det är ett ganska bra alternativ.
Ja, och den har lite aromer den här med citron och koriander och... Men det här är ju en törstsläckare om man serverar en riktigt iskall.
Det är ju lite roligare än bara köra vanliga Tuborgen eller Carlsberg, som bara har en lätt ölsmak. Här har man ju då på något vis kryddat upp det så man får lite mer smak ändå, om man som jag har en. Sen hörde jag läste nyligen att man förlorar, jag vet ju att man har förlorat mycket smaksinne med åren, men vart 20:e år halveras ens förmåga att känna smak. Eller, och alltså inte bara söta och sur, utan hela doftförmågan.
Ja, men det är ju fruktansvärt.
Så en 20-åring har bara hälften av förmågan som en nyfödd. Men framförallt när man då har blivit 40 så har man bara en fjärdedel mot nyfödd. Och när man når 60 har man en åttondel. Så det hela tiden halveras. Så det är ju... Jag vet ju att vinprovare och sådana får svårare och svårare med nya, men de kompenserar mycket med att de har sån kunskap och så mycket doft- och smakminne.
Men... Det här är ju fruktansvärt, men jag visste inte att all smak försvann, men däremot så visste jag att man upplever inte sötma lika mycket. Man tycker saker smakar surare när man blir gammal.
Ja, intressant.
Så om det är äldre människor med på en tillställning och man ska dricka champagne, så försöker jag alltid servera till exempel gul enkan till då.
Ja,
för den har lite högre sötma. Just annars det, upplever de som väldigt torr champagne, som supertorr.
Åh, oh, vad intressant.
Ja. Jag höll en vinprovning en gång för 60 äldre lärare. Ah. Och allting som serverades på den här vinprovningen, jag hade ju planerat det här i under lång tid.
Ah.
Och det enda kommentar jag fick var att det smakar surt.
Nej!
Det var en massa år sedan för, och de här var helt ovana vindrickare. Jag fick en inbjudan till den här, jag tror du också fick den här tulip middagsrapporten.
Ja, de skickade till och med väldigt vackra röda tulpaner till mig faktiskt. Jag hade jättegärna gått, för det är ju typ sånt jag borde gå på för det jag jobbar med. Men med alla barnen hemma så funkade det faktiskt inte att ge sig av en dag till. Vi har haft så stressigt både jobb, barn, och så skriver jag på ett bokmanus som måste in snart också.
Kan du berätta om boken?
Ja, lite grann. Det är en bok som ska handla lite om mina tankar och lite om mig, alltså om mig själv, men inte en biografi riktigt. Men jag kommer berätta en hel del minnen också. Men lite vad jag tycker och tänker och funderar och reflekterar. Lite essayistisk sådär.
Ja, jag förstår. Spännande. När kommer det ges ut?
Förhoppningsvis till bokmässan, alltså september i höst.
Kommer vi prata mer om den i podden?
Kommer den ut kommer vi prata mer om den. Kommer den inte ut kommer jag antagligen prata ännu mer om den, för då kommer jag behöva debriefa om jag på något vis inte lyckas bli klar i tid.
Nej, men den här, jag var på den här tulipmiddagsrapporten.
Jo, det var kul.
Ja, väldigt trevligt evenemang. Och kontentan är väl av den här rapporten som man har gjort. Man har ställt över 1000 människor frågan kring olika matvanor. Och folk äter färre måltider tillsammans, familjer, än för 5 år sedan.
Det har man, det har jag även när man hör Food & Friends och rapporter och så. Att det var, och,
men man tycker att det är alltid viktigare att göra det.
Ja, men det är roligt, det är ju positivt. För det...
Men samtidigt så har man inte tiden och det blir fler ensammåltider, fler måltider framför tvn. Ser ni på...
Nej, absolut. Vi har inte lyckats, det är pinsamt, vi har inte lyckats koppla in vår tv-antenn än. Vi har bott ett år i huset. Det var bara några månader sedan vi fick upp sista flyttlådan där de här boxen och det ligger, och så har vi inte lyckats få...
Men ska ni ha en manuell antenn på taket?
Vi har det, men vi kommer nog det använda någon form av bredband eller något. Man måste ju på något vis stoppa in någonting i tv i alla fall för att kunna se tv. Men andra sidan så får vi ju bara se barn-tv-videor hela tiden. Det är ju liksom Bamse och Emil och... Så jag vet inte när vi skulle hinna... Det är så sent när vi ska titta, så det blir ändå på datorn i efterskott. Vi tittar på tv nästan jämt. Men nej, vi tittar aldrig till maten. Och jag tycker det är oerhört viktigt, principen som jag också växte upp med, att man alltid äter... Man träffas gemensamt varje dag och äter tillsammans. Så jag tycker inte det är okej med att man går någon kurs eller fotboll eller någonting som inskränker på den dagliga middagen.
Vilken måltid i veckan är viktigast om du är tvungen att ranka en?
Det beror på. På ett sätt är ju lördagsmiddagen ofta den när man har den stora festen och gäster eller är borta. Men det är ju inte alltid man har barnen med. Och för man bortbjuden händer ju inte så ofta. Men ibland gör man ju saker på lördagskvällen när man har barnvakt. Så ur familjehänseende så kanske fredagskvällen och söndag eftermiddagen, alltså klassiska söndagsmiddagen och det moderna fredagsmyset som är lite konkurrerar med varandra. Men bägge de är kanske viktigast för att svetsa ihop en familj.
Ja.
Men är man hemma en lördagskväll så blir det ju ändå den mest storslagna. Men som gäster och sådär så är det ju kanske ändå inte... Då tänker man inte bara på familjen. Då är det ju liksom väldigt mycket spring och ordna och arrangera. Och vi har ju oftast antingen gäster eller är borta på bjudning på lördagarna.
Ja. Vi hade söndagsmiddagen som... Både fredagsmiddagen och söndagsmiddagen. Och den var sån här klassisk med... En estnisk skinkstek eller en rådjursstek eller... En slottstek liknande med brun sås och potatis, gärna lite surkål till.
Och så söndagmiddagen är en urgammal tradition, alltså det går ju tillbaka till tidig medeltid, att man åt den bästa måltiden på söndagen.
Hur kommer det sig?
Ja, för att det var ju söndagen var ju den lediga dagen.
Och då hade man ju tid att laga.
Och det var den religiösa festdagen. Söndagar. Ja, egentligen hade man inte så mycket tid, för man var ju iväg i kyrkan. Så man hade snarare fått laga det kvällen innan och så värmde man upp det när man kom från kyrkan. Eller också fick man stoppa in det i en ugn på låg värme och så var det färdigt när man kom. I England var det vanligt att man lämnade in söndagssteken hos bagan, för han bakade ju inte på söndagar.
Ah, men ugnen, de här värmarna,
ja, den till och med tillagades där. Så den stod där medan man var i mässan och så tog man ut sin färdiga på vägen hem.
Kan inte det någonting att återinföra att man går förbi sin lokala bagare?
Det är jätteskönt.
Och lämnar in sin söndagsstek.
Det är väldigt trevligt, men jag antar att dagens ugnar inte står på eftervärme hela söndagen, men man kan ju ändå. Nej, men det är trevligt. Nej, så därför det var ju, söndagen var ju den dagen man visserligen skulle vila, men man skulle framförallt äta och dricka gott. Och det var en högtidlig dag för att man skulle festa att det var Kristi uppståndelsedag.
Och man drack alkohol på söndagarna.
Absolut, absolut. Det är väldigt tradition. I Sverige hade man ju ofta en värdshus precis utanför kyrkan. Så man gick direkt, de unga ogifta männen gick direkt och drack brännvin det första de gjorde efter de marscherade ut från kyrkbacken.
De satt där och suktade i kyrkan och så sprang in i.
Det var inte ovanligt att man pantsatte psalmboken i kyrkokrogen. Ibland ägdes till och med de här krogarna av prästen. Han hade ju så mycket tiondesäde han fick in, så de var ju tvungna att bränna brännvin och sälja för att liksom göra sig av med och få kontanter. Han kunde köpa mässböcker och mässkrudar.
Så först skällde han ut dem i kyrkan för att de drack brännvin och sen serverade han det till dem.
Det förekom så i Sverige under den lutherska tiden, absolut. Så söndagssteken tycker jag, det är en väldigt trevlig tradition.
Och när blev söndagsmiddagen så som vi som är födda på till exempel 70-talet känner igen den?
Alltså delar kan man säga går väldigt långt tillbaks. Jag tror en söndagmiddag i Frankrike på 1700-talet eller i England på 1800-talet eller i Sverige på 1940-talet har många liknande inslag. Det som kommer i mitten av 1800-talet är att vi får vedspis och då blir det att vi kan plötsligt få sås, vi kan få potatis, vi kan få legumer. Innan hade man ju mer att man bara tillagade allting i en enda stor.
Det var en gryta.
I Sverige var ju det. Ja. Så i Sverige var det ju liksom inte söndagsstek med sås och legumer före 1850-talet. Utan då var det snarare en rejäl köttgryta man kom hem till. Men i länder där det har funnits mer utvecklade, liksom med ugnar och sånt, har man ju haft söndagsstek längre. Jag vet vad någon fransk kung som sa just det, att han drömde om att, eller det var viktigt för honom att det skulle vara så pass ekonomi i landet att alla hans undersåtar skulle ha råd att åtminstone äta en kokt tupp varje söndag. Liksom. Ja. Att det skulle vara en riktig köttbit som var odelad och ohackad. Liksom. Just den här steken som bevis på att
det var extra. Hade man råd med det här i svenska bondesamhället att äta kött varje söndag?
År 1700 hade man knappast råd att äta en stek om söndagarna. För då åt du 90% bara spannmål, om du var vanlig allmoge. Men om du åt kött år 1700, så du åt säkert någonting med lite fläsk i. Men det var nog ganska utspätt med. Det var nog korngryn och torkade ärtor eller bönor. Men framförallt mycket korngryn eller säd och mycket bröd till och gröt till.
Kanske någon grävling om man köpte på den med vagnhästen och vagnet.
Men lite kött var det nog. Jag tycker man skulle vara den här söndagsmiddagstraditionen mer, för många har släppt den och många får ju lite så här söndagsångest och så. Börjar tänka på jobbet, kanske de börjar kolla vad gör jag på måndag, ska jag kolla mejlen i förväg? Och ja. Då har du ju missat hela vitsen, då förlorar du en av dina två lediga dagar. Medan har man som vi är gäster gärna på söndagarna ända fram till kanske till och med, alltså gärna på dagen vid ett eller två, men ibland har vi gäster som är kvar kanske till 9-10-tiden. Och då har man ju verkligen utnyttjat så det är en riktig fest. Och sen kommer man och lägger sig, så då visserligen kommer man kanske lite tröttare till jobbet och lite ofokuserad. Men å andra sidan har man ju haft en helg som har börjat med fredag efter med fredag kväll och sen varit en hel lördag, en hel söndag helt utnyttjat istället för att bara gå och oroa sig.
Och då har du sluppit söndagsångest än.
Ja, då är det söndagsglädje istället som det ska vara.
Där har vi veckans bästa tips.
Ja.
Bjud hem folk sent på söndagar.
Mm.
Nu kommer en klassiker här. En svensk klassiker har det blivit, Mariestads.
Det här är ju en väldigt välgjord öl. Mariestadsserien överhuvudtaget är ju väldigt, väldigt välgjord, måste man ju säga. Rickard Bengtsson som står bakom på Spendrups. Själva Mariestad, det är väl det enda bryggeriet som jag minns som Spendrup var ju Lilla Grängesbergs bryggeri. De hade ju inte Medan Carlsberg, alltså gamla Pripps, består av 300-400 gamla bryggerier. Så var ju Grängesberg egentligen bara Grängesberg.
Ja.
Men sen någon gång på 60-talet tror jag det var, så köpte de Mariestad. Men det hade de ju bara ett par år. För det var ju, det var mer för att få över den, ta den marknaden och kunna ha sen sälja sina egna på. Så det tillverkas ju inte i Mariestad. Men det tillverkas,
det tillverkas i Ludvikas kommun.
Ja, absolut. I Grängesberg. Men det är väldigt mycket, alltså Mariestad försöker ju ändå vara lite mer klassisk, kan man säga. Framförallt deras Continental,
ja.
Som innan som egentligen samma som den som heter Prima Lager tidigare, som försöker vara lite mer som en klassisk lager på 1880-talet liksom, eller 1840-talet kanske mer. Men det går igen även i den alkoholfria. Det är visserligen en lager, och det är visserligen inte liksom en kraftig vrålhumlad pilsner eller sådär, utan den är ju till att vara de här lite mer diskreta ölsorterna, men för att vara en diskret lager så tycker jag att det är väldigt bra.
Och den här känns ju mer som ett matöl, jämfört med vi druckit tidigare.
Mm.
Att den här har lite mer beska i sig och
Om Carlsberg var parkbänksölet och 664 Blanc, då var
gräspipparölet.
Eller partöl, en sen kväll, sådär, en solig sommarfest och dricka iskall. Så är det ju här typiskt att dricka till mat. Man just har alkoholfri bara. 1848.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Jo, jag ska bara, innan jag glömmer av det, jag träffa en lyssnare till våran podd som heter, Olle, som jag tänkte passa på att hälsa till.
Nej, men vad trevligt.
Ja, vi är glada för alla våra lyssnare.
Ja, men det är klart vi är det.
Ja, lyssnarantalet bara växer, men om vi får ännu fler så kommer vi kunna dricka ännu dyrare viner på
det. Det vore väldigt bra.
Nu sitter vi istället och dricker alkoholfritt.
Ja, så är det. Jag kan hälsa till mamma och pappa under tiden då också.
Ja.
Det har jag aldrig gjort från podden.
Ska vi ta och prova en... Jag fortsätter hälsa så plockar jag upp en helt.
Ja, men vad trevligt. Ja, det där är en klassiker också, ja.
Ja, och det här är en av de första bra alkoholfria ölen som jag någonsin provat. Det är mängder med år sedan det kom till Sverige.
Tyskarna var ju först med den här tekniken att man kunde brygga ett riktigt vanligt starköl och sen har man en konstig kemisk process, någon maskin man stoppar in det i, och då försvinner all alkohol. Så man behöver inte koka det som man gör med alkoholfria viner liksom, tills det inte smakar någonting. Och man behövde inte brygga det med så lite malt som man gjorde med lättöl för att hålla det nere. Och den där metoden, jag vet inte, tills nyligen i alla fall skickade alla svenskar ner all sina öl till Tyskland och så gjorde de metoden och så skickade de upp den utan alkohol. Lite bisarrt, man brygger finstarköl i Sverige och så kör man tankbilar till Tyskland där de tar bort alkoholen och så kommer det tillbaka. Men nu,
och vad gjorde de med alkoholen?
Det är en bra fråga. Jag undrar om tyskarna, de sa säkert att de bara gick ut i luften och så satt de där och sniffade själva istället. Jag tror det finns några som kan tillverka det själva nu.
Den här är ju lite mer tysk i stilen, känner man direkt.
Den är väldigt tysk.
Du har en liten högre beska i sig också med lite bra bett i.
Och lite syra nästan, syrlighet.
Men det finns också den här honungen som finns i flera av de här alkoholfria.
Mm.
Och den här tycker jag ligger någonstans emellan att vara ett friskt, törstläckande öl och även kunna fungera till mat.
Ja, den här tycker jag vore bra till sill till exempel. Ja. Det vore en jättebra, eller till korv.
Det är bra allround-öl.
Det är en riktigt bra bäska. Det är den som helt klart biter hårdast i bäskan. Ja. Jag vet inte, det står inte vad det är för humle i den. Det är väl någon ädelhumle av någon slag i alla fall, klassiskt.
Det skulle kunna vara tysk perle eller vad kan det vara?
Samtidigt är det, jag tycker den är jättebra för att vara alkoholfri. Och jag tycker om att den är så kraftigt bäsk, att det är en bäska som ligger kvar. Samtidigt är det lite så här när man tar klunken och så känner man den här bäskan och man känner den här tyska. Och sen är det lite som det faller ihop och bara är vischevatten i munnen.
Och så blir
det
besviken.
Ja, det är lite så. Det blir ju lite att den lovar någonting som den inte helt kan uppnå.
Ja, den är för bra i början.
Det är kanske då man ska stoppa in en tugga surkål eller ta en bit salam eller något precis innan den faller ihop. Så man...
En stor vurst.
Ja.
Vad länge sedan var på Beer House faktiskt på Tegnérgatan.
Ja, det är ett väldigt trevligt ställe.
Måste dit här.
Men de har väldigt bra sortiment. Det är väldigt trevligt på alla sätt. Det är bra mat. De borde dock sätta upp i taket såna här ljuddämpare. För det är helt omöjligt att föra ett samtal kring bordet med någon utom den står och skriker.
Nej, men det är galet. Och, ljudvolymen.
Vi hade en förening som gick dit ett tag, men det gick inte. Våra medlemmar som är över pensionsåldern klarade inte av det. De kunde inte vara med i samtalen alls.
Får gå till teatergrillen och drapera er i sammet.
Precis, men det vore ganska enkelt på Beer House att bara sätta upp. Det finns en väldigt bra material numera. Som inte ser... Så man kan trycka vilken för, liksom, man kan ha foton eller vad som helst på dem. Skulle inte behöva synas så tydligt.
Det är det. Men vi har fått en lyssnarfråga här som jag tagit och förlagt våra papper idag här. Så ska jag ha hittat den på mobilen. Och jag tror att det var den här frågan vi skulle ta. Mm. Och det är från Ola Pålsson som efterfrågar. Han skriver här, hej och Edvard och Mats. Vi tackar för ett grandios program som jag kan lyssna på om och om igen. Tänkte komma med lite förslag och sen har han räknat upp ett antal förslag på ämnen här till podden. Allt ifrån Luxemburg, Termajack, Madeira, tysk mathistoria, schweizisk gastronomi, pasta, en podd om pasta. Ja, vi ska beta av här. Men vi har en fråga här, vad åt man under världskrigen men maten i DDR?
Mm, ja men det är roligt. Jag upplevde en stor gastronomisk upplevelse i DDR en gång i tiden. Det har varit en stor upplevelse i mitt liv. För jag, när jag bara var, vad kan jag ha varit? Jag var 14 kan jag ha varit, tror jag.
Var du fortfarande shorts i stan?
Jag tror, 15 var jag nog. Nej, det gjorde jag inte. Jag var konfirmerad. Jag tror jag var alldeles nykonfirmerad. Det var nog 15. Och då åkte vi en grupp katolska ungdomar som kände varandra från katolska ungdomsföreningen. Och hade en gemensam god vän som hade flyttat till DDR. För hennes far var vid amerikanska ambassaden där. Hennes mor var svenska.
Det var inte sån här enormt stor inflyttning till DDR.
Nej, nej, det byggde ju på att man kanske var en diplomatfamilj. Ja. Eller det fanns några vietnameser tror jag som var arbetskraftsinvandrare. Men annars...
Och den enda förändringen i populationen var ju de som försökte ta sig ut.
Ja, det var desto fler. Och de som dödades på vägen tyvärr också då. Men vi var där då, den här gruppen. Och vi hälsade på då en katolsk ungdomsgrupp där. Det var ju väldigt omvälvande för dem. På den tiden, i och med att de engagerade sig i kyrkan, skulle de aldrig få läsa på universitetet. De skulle aldrig få ett bra jobb. Det var ju totalt martyrskap att gå in i det. För det var ju så otroligt strikt mot kristna i gamla Östeuropa. Då. I alla fall i DDR var det väldigt strikt. Och det var ju ganska fattigt ur ett västerländskt perspektiv. Men samtidigt var det ju kanske det rikaste landet i Östeuropa ändå. Ja. Det var inte tredje världen liksom, det var det ju inte. Men så var det ju hela tiden den här naturligtvis diktaturen, polisen överallt, gräslökarna som de kallades. De var gröna utanpå, tomma inuti, därför kallade man dem gräslökar. Bevakningssamhället, ja. Och allting var ju lite sådär stannat. Det fanns mycket jag tyckte om i att de hade frusit 30-talet lite grann. Att man gick omkring där, det var ingen neonreklam, ingen reklam alls. Det var gamla spårvagnar som rafsade. Det var kolrök som doftade sött. Och det var, allting kändes lite gammelmodigt som om man var i någon Hermann Hesse-roman från 33 eller någonting. Och det gillade jag, det var ju väldigt romantiskt. Men sen var det ju hemskt med förtrycket. Ja. Det var ju anledningen till att det var så eftersatt var ju hemskt. Även om jag gillade det, att de inte hade ramlat ner i kapitalistens mest liksom flashiga...
Men det blev lite luftficka där, en tidskapsel.
Det blev absolut det. Men då till maten, och det var ju rätt kul med maten. Vi ska säga att vi fick växla på amerikanska ambassaden och då fick vi en bättre växelkurs än man till och med fick svartväxeln på gatan. Och det gjorde att det var ju otroligt billigt för oss. Så mm. vi kunde ju äta på väldigt bra restauranger. Men naturligtvis så var det massa gånger när man bara råkade vara på stan, för vi var där ett par veckor, när man åt väldigt enkelt också. För det var de enda restaurangerna som fanns när man var hungrig. Och vi åt ju också en hel del som de här katolska ungdomsgruppen lagade. Så jag fick prova mig igenom rätt mycket. Och Soljankan var ju det som blev en total förälskelse. Det är ju då en soppa som från början tror jag är från Ukraina, om jag minns rätt. Och sen kom den till Ryssland och via Ryssland vandrade den in till DDR då efter kriget. Så det är typ en sån här sak som kom in med det ryska inflytandet efter kriget då. Att det blev ryska zonen och sen en del av Warszawapakten. Men den fick sin egen lilla form i DDR och blev nog godare där än på annat håll. Och jag har faktiskt recept i en av mina kokböcker. Det är ganska många olika kryddor. Den är liksom köttbuljong, det man hade tillgång till. Det hade man inte så mycket kött så man gjorde buljong på det. Lite tomat och sen lite olika blandade kryddor och sen är det lite sur grädde och saltgurka.
Ja.
Den är faktiskt riktigt, riktigt god.
Perfekt med en liten vodka till.
Ja, absolut. Den var den klassiska förrätten lite grann. Sen hade de ju mycket köttfärs. Berliner Buletten, det var lite lustigt för vi skulle bjuda den första och andra kvällen. Bjöd vår grupp, DDR-ungdomarna oss. Och de bjöd oss på Berliner Buletten och vi bjöd dem på svenska köttbullar. Det var ju nästan samma rätt. Brunsås, små köttfärsbullar eller plattor med brunsås. Vi hade lingonsylt till, var väl den stora skillnaden.
Vilken vann?
Ja, svårt att säga. Men det som verkligen vann, det var det de inte bjöd oss på. För en kväll i ett inre rum så upptäckte jag att de höll på att smaska någonting. Och det var då någonting de smetade upp på rågbröd och åt. Och de hade annan mat ute hos oss och det fanns öl och sådär på deras ungdomslokal. Men då frågade jag, vad är det här? Det måste jag smaka. Och då sa nej, nej, men det ska du nog inte göra. Jag vet inte om dina mage kommer klara det här. Det kanske inte så. Men det gjorde jag. Det var jättegott. Och det var ju då mätt bröd. Så det var alltså rå fläskfärs. Som man gärna äter i Tyskland. Bara rågbröd, lite smör, massa rå fläskfärs och så svartpeppar.
Och det här får ju hälsovårdsmyndigheten att spinna sidled.
De osäkrar sig en pappersrevolver i Sverige. Sägs det var förbjudet, enligt att man inte får äta då fläskfärs, även om faktiskt till exempel lilla Egor haft en fläsktatar vid något tillfälle. Så det är ju, men när man talar med Livsmedelsverket så är de att det är helt förbjudet. Men det handlar lite om slakterimetoder också, har jag tydligen förstått, att i Tyskland så försöker man göra köttet för att även fläskkött ska kunna ätas rått, för att man har den traditionen, medan i Sverige har man inte riktigt den ambitionen.
Men har man bara kunskapen och traditionen så...
Man ska desinficera munnen, tror jag, på grisen innan, för att jag tror det är någonting med det för att det ska vara mindre risk.
Vad heter den här SB10, vad heter den här munsköljen?
Ja, precis, lite vademekum gurgelvatten annars, det är klassiken. Så det var ju väldigt gott. Sen gick vi ju på en väldigt, kanske den dyraste restaurangen i DDR, det låg i Potsdam, en rysk restaurang. Där vi åt vodka, flamberad oxfilé, som gjorde väldigt stort intryck på mig. Efter det började jag flambera allting hemma och hos vänner. Och en gång höll jag, blev en god vän så rädd för att jag hade bränt ner i huset. Han trodde det skulle börja brinna i skåpet för att de här lågorna. Så han var tvungen att ringa sina föräldrar och som var på landstället. Och de blev ju livrädda när han berättade, jag är berusad, det har brunnit. Edvard flamberade, nu vet jag inte om det kommer brinna i skåpen.
Jag måste bara stanna upp.
Så det var inte jättepopulär.
Av allt jag har flamberat, vad tycker du lämpar sig bäst att tända eld på?
Ja, det är en bra fråga. Så mycket handlar det ju om effekten. Alltså det lämpar sig alltid att elda när man vill ge lite effekt. Men ska vi se smaken, kanske pilgrimsmusslor. För de vill man ju ha just det där lite att man vill ha konjak och det ska bränna till. Man har väl mycket maillard på ytan och det kan ytterligare förbättra även om man har stekt dem kraftigt. Så att, men att de brinner också, det vinner det faktiskt verkligen.
Men jag tänker på, är det krepsusset?
Ja,
det är ju fantastiskt gott.
Plumpudding naturligtvis, eller Christmas-pudding, där måste det ju brinna. Men det är också hela känslan av det hela. En oxfilé kanske inte gör gigantisk skillnad i smaken, men effekten var ju väldigt rolig.
Ja. Ananas är en klassiker.
Ja, verkligen. Det är ju högtidigt på en restaurang när kyparen kommer ut i vita handskar och flamberar åt den. Det är ju en känsla, eller när världen gör det.
Ja, men matsalsarbete.
Ja. Det tycker jag.
Otroligt trevligt.
Sen var det ganska. Ja. Jag kan fortsätta här om det där maten.
Ja, men det tycker jag vi gör, men jag tycker att vi provar
nu. Ja, absolut. Ja, men absolut. Då kan jag med den som Mats häller upp här. Radiolyssnarna ska jag säga att nu står det alltså 4 tomma flaskor här. Nu tar han upp en burk. Jag är lite känslig på ölburkar, men jag får väl acceptera.
Jag vet, jag är kluven till det här, för att det är en väldigt bra förpackning för ölet.
Det säger de. Men alltså alla säger det i branschen så där, att det är så bra. Det är så, men sen låt den ligga 5 år nere i din matkällare och då smakar det ju för jäkligt efter en plåtburk.
Men det finns ju ingenting på sommaren som när man är nere i Danmark och köper Tuborg i deras gamla traditionella backar.
Mm.
Och får dricka kall dansk flasktuborg. Här har vi spanska.
Mm.
Barcelona-ölet, Estrella Damm.
Uh-huh.
Det är väl Barcelona det här?
Men man blir... Det finns ju två Estrella, men det här är väl Barcelona sen. Det finns ju Estrella de Galicia också.
Just det.
Uppifrån Santiago, mina pilgrimstrakter i Santiago de Compostela. Mm. Den här är ganska bra bäska, men en lite helt annan bäska än de andra. Väldigt söt för att vara öl alltså. Det är en klar maltsöt man... Smakrik.
Ja, det är den. Svårdefinierad. Ligger i... Det finns den här honungsötman i som är vanlig. Lite avslutande citrustoner.
Mm.
Men det här är trevlig.
Jo.
Man blir inte arg på någon.
Nej, man blir inte arg på den.
0,0%. Några av de här är 0,5.
Just det, det är sant. Den här, det är en av dem som våra barn brukar få dricka för att det är 0,0. Då kan, även, kan man få dricka det även första året av sitt liv om man vill det.
Ja, här är... Den enda som är 0,0. Alla andra är på 0,5.
Mm. Och för spädbarn och muslimer så kan det vara viktigt att man inte ens ska ha det här lilla,
ja, om man är,
eller 0,5. Ja. Nyktra alkoholister kan det också ha en betydelse.
Tydligen som nyktra alkoholist så ska man inte dricka någonting som liknar.
Nej, det kan trigga igång ändå.
Trigga igång, ja.
Ja, det kan jag förstå. Det var ju...
Får man hålla sig borta.
Mm.
Det är väl där vi hamnar till slut.
Ja, ibland känns det, jag vet inte vad som är det värsta, att bli vanlig alkoholist eller nykter alkoholist, men ja, det får man väl knappt säga.
Om vi spelar in några 100 avsnitt till av podden
så, ja, så kommer vi
sitta här och bara prova fun light. Blir det. Ja, jag tänkte att vi skulle ta och se till här med DDR-maten och göra lite...
Ja, men jag hade ju kommit en bit där. Det var ju annars väldigt mycket enkel mat naturligtvis som var egentligen som den klassiska tyska maten, men gjort på sämre ingredienser och med mindre kryddor. Fanns absolut inget... Lamm eller kalvkött fanns inte att tillgå för vanligt folk. Nötkött bara till fest. Så det var ofta någon form av fläskstek med någon form av ganska tråkig brunsås, en halvdan knödel och lite rödkål, kanske surkål. Det som var bra var ju... de gjorde schnitzel på korv istället för på riktigt kött också.
Det blev
de
hade,
inte jätteroligt om jag ska vara ärlig. Korvarna i det där var inget vidare. På slutet införde de till och med hotdog, men de ville på, det var sen 60-tal tror jag. Men de fick inte kalla det hotdog utan gjorde den lite annorlunda och hittade då på ett eget namn till dem, kettwurst, för att inte låtsas att det hade något med USA att göra. De hittade på ett annat namn till pizzan också för att kunna krusti eller något sånt här, tror jag vad heter.
Krusti? Krustihatt? Det ska gå på krustig hatt.
Men det roliga med menyn, eller tragiska, var ju att det var ju ofta sådär att det stod 30 olika rätter på menyn, men det fanns alltid bara det de rekommenderade, för det handlade ju om att improvisera från de få ingredienser som fanns tillgängligt. Men nomenklaturan som fick betalt delvis i västvaluta, de kunde ju alltid gå till valutabutikerna, och där fanns ju allt. Där kunde man köpa whisky, apelsiner och bananer och kött och konserver och grejer från väst. Så att det var ju liksom ett dubbelsamhälle där det fanns... Om man tillhörde den här eliten kunde man få saker som vanligt folk aldrig såg skymten av. Men några bra saker fanns det ändå. Schweden Icebäcker var stort. Alltså de hade en glassbägare som hade... Det var svenskar som hade hjälpt till att bygga upp DDR efter kriget. Som hade infört att man åt glass med äppelmos och kanel. Och med tiden kom det även ägglikör till. Och det var Schweden Icebäcker, så alltså svensk glassbägare då.
Hur många av de här rätterna finns kvar eller har försvunnit nu?
Först försvann nästan alla, men sen har det blivit lite sån här våg av nostalgi.
Ja.
Så idag har väl en del dykt upp igen, men det är ganska svårt att hitta soljanka. Men det går att beställa soljanka krydd i alla fall över nätet. Och de mesta av dem var ju inte... Så intressant av det som det mesta fanns redan innan, så är allmänt tysk så där, eller traditionell landskapsmat. Ja. Men av det som var typiskt DDR-mat så var det väl det mesta inte så intressant. Men Schweden Icebäcker tror jag fortfarande man kan få. Och de har som sagt återtillverkat några så här lite mer bizarra grejer också. Gose finns ju igen, men det var ju ingen DDR. Det var ju en gammal Leipziger-öl som sen var borta en liten period, men fanns större delen av DDR-tiden. Och den har ju kommit tillbaka. De var faktiskt ganska duktiga på öl. Den var helt okej, östtyska ölen. Ja. Det är skillnad från ryska öl eller baltiska öl eller så som också var egentligen, balterna hade ju fin tradition, men alltså det var så dålig, det var så mycket mikroorganismer, det var så mycket bakterier, ja, i öltillverkningen där. Men DDR tyckte jag ändå fick till en hyfsad öl.
Jag måste bara säga det, att jag har beställt en låda Sacco i beställningssortimentet, det estniska ölet som jag ska dricka i sommar. Och det kan jag rekommendera, att gå in i beställningssortimentet och hitta lite. Du vet den gamla finska klassiken Lappinkulta. Den måste man gå till beställningssortimentet.
Oj, den som var så stor ett tag. Ja. Nej men absolut, det mesta ska gå via beställning. Det är beställning man hittar roliga saker och prisvärda saker. Nej men det de var duktiga på var faktiskt Weinbrand, snaps, likörer, alltså sprit tyckte jag de gjorde riktigt bra. Och det var ju väldigt billigt. Jag köpte några år senare, precis innan återföreningen, köpte jag massa sprit när jag var över i DDR och skulle växla östvaluta jag hade investerat i och fyllde mitt barskåp i trier med olika östtyska spritsorter. Och det var det verkligen ingen fel på.
Innan vi rundar av så ska vi spexa till det ordentligt här nu.
Ja.
Då har vi en alkoholfri öl på 0,5% som är mörk.
Ja.
Så roligt blev det idag.
Ja, det blev just det. Den där Eriksberg. Den är också
hovmästarlager. Här är ju vörtetonerna tydliga.
Det är lite som en vörtlimpa.
Och knäckig. Och...
Mm. Den är riktigt trevlig. Den är riktigt bra faktiskt. Sen kan jag tycka att det är synd. Det här är det mörkaste du kommer när det är alkoholfritt faktiskt. Och då är det ju en brun lager. Ja. Och man som jag älskar liksom överjästa porter och sånt. Och stout. Och, då får du istället... Du kan ju få Carnegie porter som lättöl. Ja. I alla fall förut, men jag tror det finns kvar. Men alkoholfritt finns inte av någon anledning.
Det är ju svårt med en imperial stout där, som bygger på alkoholhalten, ja, eller en barley wine.
Men en Guinness tycker jag borde kunna gå, för de är ganska alkoholsvaga, ja, i sitt normala utförande. De är ändå bara, vad är det, 4,5 eller något sånt.
Men jag tänkte här, nästa fasta som du genomlider om ett år, då går vi på alkoholfria med humle och smak här. Det är riktigt fest.
Ja, det ser jag fram emot.
Jag längtar. Hur känns det nu då i fastan?
Jo, det är nu när vi kommer till Portugal, den veckan kommer jag faktiskt, har jag inriktat mina fastelöften på annat än just alkoholen, ska jag säga.
Så det gick att justera lite grann där?
Nej, men jag hade bestämt det i förväg. Man kan välja sina fastelöften. Sen är det klart att man festar inte loss och man dricker sig inte berusad under fastan. Mm. Men jag kommer absolut prova några glas portvin när jag är i Portugal.
Lyssna på lite fadomusik.
Det får man också göra.
Cesaria
Evora. Det finns mycket man kan avstå från.
Det får kopp värde, tror jag. Jag tänkte att vi avrundar med din dikt här. Och så ses vi igen om en vecka. Och då har vi matpornografi, trots att vi fortfarande ligger kvar. Det är verbal matpornografi. Ja.
Och jag ska säga att jag sitter och håller på en DDR-anekdot jag skulle vilja dra, men den hinns inte med i det här avsnittet. Men om du påminner mig någon gång så ska jag berätta om när jag åt glass upp i Olympiatornet.
Förlåt bara, har du någon vinnare bland de här ölen? Alltså någon som du känner ligger extra varmt av hjärtat?
Absolut! Jag tycker faktiskt två, kan jag säga. Jag tycker Mariestad och Einbecker är de som jag ändå skulle välja allra första hand. Och därefter kommer nog... Då gästabud som heter Eriksbergs hovmästarlager. Men det är lite för vilket tillfälle. Som sagt, en sommarfest iskall så tycker jag Kronenburg-varianten är intressant. Medans Carlsberg och Estrella kanske jag inte är lika road av. De kanske jag inte väljer i första hand.
Ja, men jag kan vara benägen att hålla med dig. Samtidigt som vill man ha en ljus lager i en internationell stil så tycker jag att Carlsbergen står upp där till den.
Absolut.
Det kriteriet.
Det gör den verkligen, den är välgjord.
Precis som i Strällan. Jag skulle säga att jag tycker klassen är ganska hög på alkoholfria öl nu.
Det är det. Det blir Snolski, min älskade Snolski, och en sonett. Hans kändaste, kanske inte hans, eller hans näst kändaste i alla fall. Gammalt porslin. En kung i Saxen samlade porslin, men samlingsvurmen blev en riktig sjuka. Han bytte bort till kungen av Berlin sitt garde, tänk, mot en kinesisk kruka. 500 man med sabel och karbin som Preussen visste att förträffligt bruka i exercisen smidiga och mjuka, i krig en mur, tänk, mot en blå terrin. 500 man med hårpung och med puder, slikt dårhusdåd, allt vanvett överbjuder, från världens början, ja, så tycker ni. Sen bytet gjordes har ett sekel svunnit, 500 tappra hjärtan brista hunnit, den gamla krukan, hon står ännu bi.
Skål och skål. Lyssna på oss gärna nästa vecka.
Absolut. Den där bygger ju på en sann historia.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.